Idag är det Lisi Hägglund som är sommarpratare. Välkommen Lisi att spela din musik och berätta för oss.
I livet gör man många val. Jag ska berätta om några av mina val och om ödet som har påverkat mig. Många frågar mig, när ska du sluta jobba? Jag planerade att gå i pension när jag skulle bli 55. Sen sköt jag upp det tills jag skulle bli 60. Och sen blev det 65. Men nu har jag slutat planera för pensionen. Kanske skulle vara trevligt att vara ledig lite mer. Resa mer och vara i vår sommarstuga mer och i fjällen och spela golf och vara med barnbarnen eller inte göra någonting alls. Men jag har fortsatt att jobba eftersom jag tycker det är så vansinnigt roligt att ha en sysselsättning, vara behövd och ha ett innehållsrikt liv. Jag är egen företagare och att vara det är en livsstil. Att alltid vara tillgänglig och ha ansvar i med- och motgång. Man är mer en offentlig person som företagare än som anställd. Den största fördelen med att vara företagare är att jag får själv bestämma över mitt arbete. Hemma hos oss är vi båda egna företagare och det underlättar nu så vi förstår varandra. Ibland kan det vara ett dåligt tv-program. Och då kan min man gå och stansa lite handskar eller packa dem. Och jag kan gå upp och fakturera istället.
Kastat för vi. sedan 20 långa år. Det är dött och begravet och glömt. Där du kära gestalte och synen nyss, där står tomheten nöde och kall. Och min eviga vaktsång är allt som finns kvar av det gamla.
Jag kom till Sverige 1955 när jag var 7 år. Jag kom med min mamma och min lilla syster. Min mamma gjorde ett val som påverkade mitt liv och framtid. Vi bodde i ett mindre samhälle, Evijärvi, som ligger i Österbotten. Det är en helt finskspråkig del av Finland. Min mamma var född i en by som heter Raurinki. Och hon gifte sig och skilde sig från min biologiska pappa Eero när jag var 5 år. Och min lilla syster var 3. Och det gjorde man inte på den tiden. För att försörja oss jobbade hon i en telefonväxel i byn. Och när man förändrade den verksamheten så blev hon arbetslös. Och efter många funderingar så bestämde hon sig för att åka till Umeå där hon hade en syster. Hon fick tillsammans med några andra finska kvinnor jobb på en fisknätsfabrik, Laxens fiskenätsfabrik. Men att ha oss flickor hos släkten i Finland en längre tid var ingen bra lösning. Så hon återvände hem. Och då slog ödet till. På den tiden hette båten Korsholm 1 och gick ifrån centrala Umeå till Vasa. Nedanför Stora hotellet i Umeå, om ni vet var det ligger. Därifrån gick båten. Den här dagen väntar man in Stockholmståget eftersom det fanns resenärer som skulle åka med båten. På kajen står en stilig man med hatt och ytterrock. Han brukar ofta stå där på kajen och se när båtarna till Finland går. Den här dagen såg han den här vackra kvinnan ombord och frågade då min moster som stod på kajen och vinkade till mamma vem den här kvinnan var. Den stilige mannen hette Wilhelm Hetta. Han var en stor finlandsvän, frivillig i vinterkriget och läroverksadjunkt i svenska och engelska på läroverket i Umeå. Han lyfte på hatten och gav mamma en lapp med sin adress. Wilhelm Hetta, Umeå. Om hon skulle vara intresserad av att skriva. Efter några månaders fundering så tänkte mamma, ja men vad har jag förlorat på det här? Så hon skrev och ganska snabbt kom han med sin Citroën till Raurinki. Och på det sättet uppstod kärlek och frieri med det, på det gamla sättet med knäböj. 1955 flyttade vi med mamma till Umeå. Jag hade gått i skolan i Finland i en vecka. Jag kommer ihåg mjölkflaskan och brödpaketet man hade med sig. Det var lyx att börja första klass i Sverige. Där fick man varm mat serverad. Den hösten 1955 gifte sig mina föräldrar och min lilla syster Katrina och jag var brudnäbbar. Det är ganska vanligt idag, men inte på den tiden. Snart blev vi en större familj, en riktigt stor familj. Vi blev 5 barn sammanlagt. På somrarna reste vi ofta tillbaka till Finland och pappa ville vara väldigt mån om att jag skulle behålla den finska kulturen och språket. Och det är jag väldigt tacksam över. Och gulla mina vielä puhun suomea.
Arpa kohtalon on aina arvaamaton, Kaikki huomenna voi olla toisin. Polkuessani aina on tuntematon. Sinne vie, minne määrätty lie. Elo onnenkin antaa sen vie mukanaan. Kuinka muuttaa sen kulkua voisin? Miksi en saanut olla mä onnellinen? Sitä yksin nyt miettiä saan. Nyt kuulen tangon kohtalon. Sen sointi surullinen on. Se sielussani väräjä, se henki tumma ikävä. On kuollut rakkaus ja riemu myötä sen. Soi hiljaa tango kohtalon. On siinä kaiku lohduton. On siinä niin kuin talven jää. En kenties koskaan häntä nää, ken kerran mulle antoi lämmön rakkauden. Sain tietä rakkauden, silloin muuta en kaivannut laisin. Oli onneni maailma ihmeellinen, nyt sen huuma jo haihtunut on. Arpa kohtalon on aina oikullinen, siihen liiaksi luottaa mä taisin. Senkö vuoksi en saa olla onnellinen, aina polku vain tuntematon. Nyt kuulen tangon kohtalon, sen sointi surullinen on. Se sielussani väräjää, se henki tumma ikävä, on kuollut rakkaus ja riemu myötä sen. Soi hiljaa tango kohtalon. On siinä kaiku lohduton, on siinä niin kuin talven jää. En kenties koskaan häntä nää, ken kerran mulle antoi lämmön rakkauden.
Ofta får jag frågan, vem beundrar du mest? Svaret för mig är självklart, det är min mamma. Hon lärde mig mycket, men två saker har verkligen präglat mig. Det är att jag skulle arbeta och kunna försörja mig själv. Och det innebar att jag redan som 12-åring började sitta barnvakt till grannar i huset och vänner till mina föräldrar. Jag lyckades så bra att jag fick köpa mig en egen ny cykel. Jag kommer ihåg att det var en Crescent och gissa om jag var stolt. Sen började jag sommarjobba, bland annat med att sälja barnens dagslotter på torget i Umeå. Förtjänsten var inte så stor och jag tror att det jag tjänade fikade jag upp. Mitt första riktiga sommarjobb hade jag på Tempo, numera Åhléns, då i Umeå. Jag var tolk åt finländare som kom med båten från Vasa. De kom för att köpa porslin, kaffe och kryddor som var en bristvara och dyrt i Finland. Efter det fick jag sommarjobb på turistbyrån. Och kunde hjälpa finska besökare och ett och annat popband. Jag kommer bland annat ihåg Oland och Janglers som var superkända på den tiden. Efter att ha varit i England en tid som au pair och upptäckt den engelska popmusiken öppnade jag tillsammans med en kompis Umeås första popklubb. Och det var 1966. För att driva den här popklubben skulle vi skaffa medlemmar. Och det gick väl så där. Till en början var det många som ville betala lite extra för att vara med på våra arrangemang. Men efter tre gånger så hade vi bara några stackare som ville komma. Så vi la ner verksamheten. Jag tror vi var för unga för att vara uthålliga med ett sånt här projekt. Några år senare kom Alexandra Charles till Umeå och Blå Aveny och öppna en klubb på hotellet. Men det gick mycket bättre än vårt projekt. People try to put us to down.
generation.
Just because we get around.
Talking about my generation.
Things they do look awful.
Talking about my generation.
I hope I die before I get old.
Talking about my
try to dig what we all say.
I'm
not trying to cause a big sensation.
I'm
just talking about my generation. What we all get around.
...1968, när jag var 20 år, sökte jag jobb på de två resebyråer som fanns i Umeå. Jag fick jobb på båda, men jag valde LB Resebyrå av någon anledning. Kanske för att lönen var ganska jämn. Det var 1 000 kronor i månaden. Resebyrån ligger, om ni vet var Lottas krog ligger idag i Umeå. Där jobbade jag i hörnet. På den tiden fanns inga datorer, utan jag började ifrån grunden som bokare av biljetter. Så småningom avancerade jag till att skriva ut biljetter. När man bokar biljetter innebär det att man ringde till flygbolaget Linjeflyg på den tiden, eller SJ, eller ett hotell eller en biluthyrning. Allt skrev man ner på beställningssedlar. Och när kunden skulle hämta biljetterna så hade en biljettör skrivit ut biljetterna. Jag kommer faktiskt ihåg fortfarande att Örnsköldsvik hette 013 och Stockholm hette 001 på tågspråk. Flygplatser hade och har fortfarande 3-bokstavskoder. Örnsköldsvik heter ju OER, Arlanda ARN och Skellefteå och SFT. Och varje flygplats som har en sån här kod. Alla biljetter skrevs för hand. Det var ett riktigt hantverk på den tiden. Och sen när kunden kom och hämtade biljetterna så var det verkligen viktigt att allt stämde. Jag tror att jag lärde mig att bli en bra organisatör på den tiden. Och så fick man lära sig geografi. Och räkna ut priser manuellt. Med en sån här räknesnurra, du vet, som man snurrade runt, runt, runt. Jag kommer ihåg en siffra som alltid kommer att finnas i mitt huvud. Och det är 4,8129. Det var dollarkursen som man använde. Och den gällde nog väldigt, väldigt många år.
I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's all right. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. Lips as sweet as candy, its taste is on my mind. The good love when we're all alone. Keep it up, girl. Yeah, you turn me on. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. I'm hooked on a feeling.
Jag ville se lite mer av världen än Umeå och England, så jag valde att flytta till Gävle. Men efter en kort tid med jobb på resebyrå där blev hemlängtan för stor. Och så var jag för stolt för att flytta tillbaka till Umeå. Så när det fanns ett jobb ledigt i Örnsköldsvik sökte jag och fick det. Övik som man vanligtvis bara blåste förbi när man var i Umeåbo och for till Stockholm. Det var Grönbergs resebyrå jag började på. Och nu är vi på året 1970. Sigfrid Sundlö blev min chef, min underbara chef. Och Gillis Grönberg, han levde då, det var han som var den här grågossen som hämtade posten varje dag. Tänk vad jag saknar de här grågossarna. Jag jobbar mycket med båttrafiken till Finland. Och vet ni, när jag åkte Eckerö-linjen här om året till Åland så kände jag igen mig. Det var lite obehagligt. Så jag gick och frågade personalen, vad är det här för båt? Och då fick jag veta att den har nog gått på Bottenviken någonstans. Sen skrapade jag lite på ytan och då visade det sig att det var Botnia Express som hade trafikerat över Vasa. Eftersom jag var ny i stan Örnsköldsvik tog jag ett extra jobb, för det var väl detsamma vad jag gjorde på kvällarna. Jag serverade öl. höll på en pub på bakfickan på stadt. Det är där frukostmatsalen ligger idag. Efter en tid gick allting väldigt fort. Jag fann min kärlek Åke Hägglund. Jag träffade honom på stadshotellet och på någon ishockeymatch. Och snabbt flyttade jag med honom till Järved. Och vi bildade familj. När vår son Oskar föddes började Åke jobba på pappersbruket i Husum. Och på fritiden tillverkar han fortfarande arbetshandskar. Vi fick två barn, Linda och Oskar. Och idag försöker jag hjälpa dem när det behövs med att vara både mormor och farmor.
När nattens mörker falnar och stilla sig till ro, då kryper jag in till dig som så många gånger förr. Jag har en vän att älska och att dela livet med, ifrån tårar och förtvivlan till att alltid vara glad. De sista ljuva åren blir det bästa i vår liv. Den lycka som vi känner, låt den stanna livet ut. Och när jag kommer fram till dagen då mitt hjärta slutar slå, då ska du tänka på de stunder som var vackrast i vår liv. Stänk av silver som märkt av tidens gång. Men trots att vi förändrats finns ändå något kvar som tiden aldrig rår på. Det är känslorna vi har. Så låt det sista ljuva åren bli det bästa som vi känner, låt den stanna livet ut. Och när jag kommer fram till dagen då mitt hjärta slutar slå, då ska du tänka på de stunder som var vackrast i vårt liv. Så låt det sista ljuva åren bli det bästa i vårt liv. Den lycka som vi känner, låt den stanna livet ut. Och när jag kommer fram till dagen då mitt hjärta slutar slå, då ska du tänka på de stunder som var vackrast i vårt liv.
Att jag skulle bli egenföretagare var inte alls någonting självklart eller någonting jag strävat efter. 1998 ändrade min arbetsgivare, Resespecialisterna, sin inriktning till att enbart bli en affärsresebyrå. Jag hade valet att följa med mina kollegor eller överta företagets privatresenärer som jag jobbat med under åren. För mig var valet ganska självklart. Jag valde att starta Örnsköldsviks resebyrå tillsammans med Byberg och Nordin. Vi höll till i samma lokaler på Hamngatan där vi hade varit tidigare. Två av mina kollegor, Sarri och Jörgen, följde med mig. Och det var verkligen spännande att bygga upp en verksamhet från grunden och så se hur det skulle gå för oss. Sarri och Jörgen, jag har sparat fina urklipp från den tiden. Att starta och utveckla resebyrån och öka omsättningen var mitt mål. Och när jag slutade efter 10 år så var vi 5 anställda och vi hade en bra omsättning. Under den här tiden datoriserades resebranschen. Och jag kommer än ihåg mina kollegor som för säkerhets skull körde med hängslen och livrem, alltså både skrev beställningssedlar och bokade på datorerna. Datorn kunde ju gå sönder. Vilken underbar tid.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that full, I travel each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Regrets I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway. Oh, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall. And cried, I've had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me, I did it my way. For what is a man, what has he got, if not himself, then he has not, to say the thing he truly feels, and not the world, oh, on a meal. The record shows I took the bows and did it my way. The record shows I took the bows and did it. Oh no, oh no, not me. I did it my way.
Som ni lyssnare förstår med säkerhet har resor varit en stor betydelse för mig eftersom jag har jobbat med det i över 40 år. Genom åren har gjort många studieresor med företaget, rest privat, själv, med familj och med vänner och på senare tid även med olika nätverk som till exempel med min aktieklubb. Min första studieresa från Umeå gick till Mamaia i Rumänien. Det var 1968. Det var en fantastisk upplevelse för en 20-åring som bara hade åkt båt och tåg till Finland och England. Jag fick göra den så kallade stora Amerikaresan på en vecka. Och det var tufft fast jag var ung. Jag minns när vi var i Las Vegas och jag inte visste om showen med Siegfried Roy var verklighet eller dröm. Och så kan det väl säkert vara även idag. Den absolut bästa resan jag har gjort, den var till Sydafrika. Tänk att kliva upp 5 på morgonen för att dricka lite te. Sen iväg till buschen. För att se på alla djuren i naturen. Jaga elefantspill. Och hoppas kunna se The Big Five. Det skulle jag gärna göra en gång till. På en studieresa i Egypten blev jag sjuk i salmonella. Men jag fick skylla mig själv. Då jag hade ätit ett så vackert plommon på en flodkryssning. När jag kom hem så skulle jag till Järvenskolan och bjuda barnen på malvate, rött sött malvate. Det fick jag vänta med några månader. Med familjen reste vi bland annat till Sicilien och där lärde sig Oscar att simma i poolen. I Tunisien var vi också och där var det varmt, över 40 grader. Och jag kommer ihåg att Oscar samlade på kackerlackor och så blev han magsjuk också. När barnen hade kalas hos oss lekte vi ofta att vi reste till olika länder. Vi hade stolarna på rad och längst fram satt min man Åke och var flygkapten. Och själv var jag naturligtvis flygvärdinna och serverade. Vi reste bland annat till Island, till Reykjavik och då fick barnen isglass. Och så får vi till USA och därifrån fick de popcorn. Och på så vis så fick man uppleva olika länder fast man satt på en stol. Idag reser jag mer privat och jag har fått ett favoritresmål och det heter Kroatien. Det är så underbart land, det är så vackert och så fina människor och så god mat. Men vet ni, belöningen får man när man åker hem, för då landar man i Övik och behöver inte krångla med någon bil eller någon konstigheter för att ta sig hem. Jag rekommenderar att alla Öviksbor åker till Kroatien så vi får behålla vår flygplats och resmålet. Under den här tiden var det mycket arbete för oss, både för Åke och mig. Och så här efteråt inser jag att det var bekvämt att ha en extra mamma i huset. Det var min svägerska Barbro som var ensamstående och hjälpte oss jättemycket med barnen. Nu tänker jag på dig, Barbro.
Feeling
Eftersom jag är en nyfiken och social person som gärna vill bli uppskattad valde jag en gång att bli ambassadör för kvinnors företagande. Det var år 2010. Det är ett hedersuppdrag som jag fick. Det var Maud Olofsson som ansvarade för det som näringslivsminister. Ambassadörskapet innebär att man arbetar ideellt för att berätta om hur det är att vara företagare. Och hur ens vardag ser ut. Och självklart ska man också inspirera andra att bli nyfikna på hur det var företagare. Genom det här uppdraget har jag träffat många elever i olika aktiviteter på Nolaskolan bland annat. Jag har träffat arbetssökande från arbetsförmedling. Och jag har också suttit i en jury för att ta ut den bästa affärsidén bland skolelever. Genom projektet har jag också träffat Maud Olofsson såklart, vår landshövding, prinsessan Victoria och prins Daniel. Men framför allt så har jag fått ett jättefint nätverk av andra kvinnor i Västernorrland som driver egna företag och jag har fått möjlighet att byta erfarenheter med dem. Att vara i olika nätverk är viktigt för mig. Jag var bland de första medlemmarna i Klöverdam, som är en av många affärsnätverk i Övik. Vi träffas flera gånger i månaden för att äta lunch med föredrag eller har frukostmöten med föredrag. Genom Klöverdam har jag kunnat utveckla mig själv och mitt företagande genom olika utbildningar. Och dessutom har jag fått ett större kontaktnät bland annat med företagare i Umeå. Jag var med i starten av Lions klubb Höga Kusten för 26 år sedan. Klubben består enbart av kvinnor som jobbar ideellt för att samla in pengar till olika ändamål. Bland annat till cancerforskningsfonden i Umeå universitet. Och till att hjälpa fattiga människor och barn på barnhem i de fattigaste delarna av Polen och Rumänien. Jag har varit sett det här med egna ögon. Och det är en erfarenhet jag absolut inte vill vara utan.
Timmar som aldrig tar slut och när varje sekund blir en minut. Dagar som aldrig vill gå och när veckorna blivit till år. Trygghet är bra för en del. När den gör dig till fred ska du känna dig hel. Men en känsla av meningslös tid, det vill jag aldrig vänja mig vid. För jag lever idag och jag känner mig fri. Någon som går på rutin vill jag aldrig bli. För jag lever idag och jag gör vad jag kan. Om jag ger allt jag har, egna beslut och inte följa ett mönster kan leda dig ut. Och även om jag inte når fram känns det bra att jag gjort vad jag kan. För jag lever idag och jag känner mig fri. Någon som går på rutin vill jag aldrig bli. För jag lever idag och jag gör vad jag kan. Om jag ger allt jag har kan drömmen bli.
Jag har i detta program pratat om att vi alla gör ett val. Men nu ska jag berätta om någonting jag inte kunnat välja. Jag har ju varit aktiv i jobb. Jag har motionerat. Jag har ätit rätt kost. Och ändå har hälsan satt käppar i hjulet för mig. Det börjar med underliga och obehagliga och behagliga känningar i kroppen. Och yrsel, ofta när jag gick hem från jobbet. Var jag utbränd, stressad eller var fel på blodtrycket? Frågorna var många och en omfattande utredning följde. Slutligen föreslog man att jag skulle ta hem en maskin som jag skulle ha runt halsen när jag sov. Den skulle mäta min hjärtrytm. och det visade sig att mitt hjärta inte slog som det skulle på natten. Så snabbt blev det remiss till kardiologen för vidare undersökning av hjärtat. Det visade sig att jag hade en sjuk sinusknuta, sick sinus syndrome, och att impulserna till mitt hjärta inte fungerade som det skulle. Jag måste ha pacemaker. Inte jag som var lite över 50 år kärnfrisk. Hörrni, det blev operation omgående i Umeå. Och jag var minst sagt chockad och förvånad. Idag har jag haft min pacemaker i 15 år. Och skulle jag inte ha den, skulle jag, ja, om jag levde, troligen sitta i rullstol. Jag vill tacka Leif Edin och Maro Fikro, som är mina kardiologer här på Örnsköldsviks sjukhus. En speciell hälsning till Maro, som jag vet sitter i fängelse i Etiopien. Jag hoppas du eller dina barn har möjlighet att lyssna på det här programmet. Så slutligen vill jag bara tacka för att du har lyssnat, och så vill jag tacka livet.
Jag vill tacka livet som gett mig så mycket. Det gav mig två ögon, och när jag dem öppnar kan jag klart urskilja det svarta från det vita. Och högt där uppe himlens mantel strödd med stjärnor, i mängden människor den som jag älskar. Jag vill tacka livet som gett mig så mycket. Det har gett mig hörsel som i all sin vidhet fångar natten och dagen, susar och småfåglar, turbiner, hammare, ett hundskall och ett ösregn, och röstens ömhet hos den som jag älskar. Jag vill tacka livet som gett mig så mycket. Det har gett mig ljudet och hela alfabetet, så att jag fick orden för tankarna jag tänker. Moder, vän och broder, ljuset som upplyser den karga väg min älskling själ ska vandra. Jag vill tacka livet som gett mig så mycket. Det gav mig lång vandring för så trötta fötter. Gick genom städer, genom djupa vatten, över stränder, berg, i öknar och på slätt land, hem till ditt hus och dina gröna ängar. Jag vill tacka livet som gett mig så mycket. Det gav mig ett hjärta som i grunden darrar när jag ser på frukten av det hjärnan skapar, och det goda så långt borta från det onda när jag ser in i dina klara ögon. Jag vill tacka livet som gett mig så mycket. Det har gett mig skrattet, det har gett mig smärtan, så att jag kan skilja lyckan ifrån sorgen.
de två ting som skapar alla mina sånger. Och mina sånger som era sånger. Och alla sånger som är samma sånger. Och mina sånger som era sånger. Och alla sånger som är samma sånger.
Du har lyssnat till programmet Sommarpratarna som sänds i Radio Örnsköldsvik 89,8 eller 105,7 MHz eller via internet på www.radioovik.se. Och programmet produceras av Radio Nolaskogs.